Kära himmelske fader, vi kommer inför dig för att vi behöver din hjälp och förstå ditt ord. Jag ber att du ska sända din ande till oss. Hjälp oss att förstå de saker som du vill undervisa oss om ifrån ditt ord. Låt det beröra våra tankar och vårt sinne, men också vårt hjärta, Herre. Låt det verkligen kunna göra en skillnad i våra liv. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi som sagt på Daniel kapitel 8 och vi såg om den här baggen och bocken och de olika rikerna som skulle komma. Vi såg att Daniel i Daniels bok, både kapitel 2 och kapitel 7 och kapitel 8, och sen kommer vi se det samma sak i kapitel 11, så är det upprepningar utav i princip samma saker. Gud, han är sån här pedagog att han upprepar någonting innan han går in och titta på lite mer detaljer. Det är någonting jag vill lära mig mer utav. Men i slutet av kapitel 8 så läste vi det här att Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid. Och sedan steg han upp och utförde sin tjänst hos kungen. Och synen förundrade mig, säger han, men ingen förstod den. Så det var någonting med kapitel 8 som Daniel inte förstod. Och vi ska titta lite mer på vad det var nästa gång. Men Daniel förstod inte det här som Gud hade visat honom, den här synen. Och om det är någonting som vi inte förstår. Det kanske händer att vi har läst Bibeln någon gång eller något vi inte har förstått. Är det någon här inne som kan känna igen sig i det? Okej, jag räcker upp min hand, det håller jag med om. Man läser ibland någonting och så förstår man inte. För Daniel var det så illa, han blev kraftlös. Han svimmade och låg sjuk. Men efter ett tag så började han att göra någonting som jag tror är värt att följa hans exempel i. Och det läser vi i Daniel kapitel 9 och vers 1. Det står så här. I Ahasveros son Darius första regeringsår, han som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldéernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Så vad gör Daniel? Han börjar studera Bibeln, eller hur? Han börjar studera vidare. Han säger, det finns någonting som jag inte förstår. Och då, istället för att... Eller han blir ju sjuk ett tag, men sen så tänker han, okej, nu ska jag ta reda på någonting. Jag går tillbaka till skriften. Jag börjar studera vidare. För Gud har lovat att leda oss in till en rätt förståelse. Och han ber också. Han vänder sitt ansikte med ivrig bön, står det, till Gud. Inte bara läsa Bibeln i sig själv, utan eller i vår egen kraft, utan vi måste ha Guds ande som leder oss. Och därför bad han också ivrigt. Och när Daniel studerar Bibeln, nu är det ju så att mycket av Bibeln fanns ju inte på Daniels tid. Det var ju bara Moseböckerna och sen de profeter som hade funnits innan honom. Och en av de böcker som han läser är Jeremias bok. Och det är ganska intressant om man tittar i Jeremia kapitel 29 och vers 1. Så står det så här. Att detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem. Okej, Jeremia, han bodde i Jerusalem. Och Daniel, han var ju i Babylon. Han var tillfångatagen i Babylon. Så detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldsta som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket, de som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Det är intressant. Han skickar det här till de olika ledarna i Israel och till profeterna där också. Då förstår vi att en av de profeterna som var i Babylon, det var Daniel. Han var en av dem som fick det här brevet ifrån Jeremia. Och vad stod i det här brevet? I vers 10 i samma kapitel så står det så här. Så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Så Gud hade gett ett löfte genom profeten Jeremia som Daniel också studerade. Han var själv profet, men han fick studera någon annan profetskrifter också. Gud uppenbarar inte samma sak för alla profeter. Så han börjar studera och Daniel upptäcker de här 70 åren som ska gå till ända. Daniel hade gått i fångenskap år 605 före Kristus när kung Nebukadnessar hade belägrat staden och tagit de här unga männen till fånga. Och det kan man läsa om i Daniel kapitel 1. Och därifrån så börjar den här tiden utav 70 år. Och den sträcker sig, Daniel han upptäcker att ja, men snart håller den här på att ta slut. Det var i Darejaves första regeringsår som Daniel började studera det här. Och det är 2 år innan judarna får återvända, innan slutet utav de här 70 åren. Om man går 70 år framåt så var det var 537 före Kristus som Koresh befriade judarna. Och om man tittar på det här så kanske man tycker, ja men det där är inte 70 år, det där är ju bara kanske 69 år eller 68 år. Men varför, eller enligt den judiska kalendern så blir det här ändå 70 år. Eftersom judarna, de hade någonting som man kallar för inklusiv räkning. Att man räknade, om det fanns bara en liten del av ett år, så räknades det ändå som ett helt år. Om, till exempel i evangelierna så står det att Jesus, han skulle vara i graven i 3 dagar. Och enligt vår tid, enligt vår räkning, så var inte Jesus i graven 3 dagar. Eller hur? Han dog på fredag, ganska sent på fredagen. Och sen så uppstod han på söndag morgon. Så det var inte 3 dagar. Enligt vår beräkning. Men enligt judarnas beräkning så var det helt och hållet logiskt. Och det är samma sak här med de 70 åren. Så det blir, de här 70 åren tar slut då. Men Daniel lever bara 2 år innan den här tiden. Och han upptäcker att oj, nu håller den här tiden på att ta slut. Och han läste vidare i Jeremia kapitel 29 och han läste vers 12 och 14 också. Och där står det så här. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig och jag skall höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Så Daniel såg att det fanns ett villkor här. Guds löften är inte bara alltid ovillkorliga. Han såg att vi som Guds folk, vi måste söka Gud. Vi måste be till honom. Söka Gud av hela vårt hjärta. Och det var precis vad Daniel gjorde därefter. I Daniel kapitel 9, vers 3-19, så finner man en av de vackraste bönerna i Bibeln. Det står att han vänder sig med ivrig bön. Det var inte någon formell bön, någon formalia som han gjorde. Utan det här var en ivrig bön som han bad. Han fastade i säck och aska. Och vers 4 så står det, jag bad till Herren min Gud och bekände. O Herre, du store Gud som inger fruktan. Du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med judamän och Jerusalems invånare och hela Israel. Både de som bor nära och de som bor långt borta i alla andra länder. Dit du har fördrivit dem, därför att de har varit trolösa mot dig. Ja, herre, vi med våra kungar, förstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Man kan se här verkligen hur Daniel förstod frälsning genom tro. Han säger, den som älskar dig och håller dina bud. Kärleken kommer först. Det är inte lydnaden. Ändå så trodde han inte på en kärlek bara som var tomma ord, utan en kärlek som visade sig i laglydnad. Faktum är att evangeliet har varit detsamma genom hela gamla testamentet och nya testamentet. Det har inte varit någon skillnad. Abraham blev rättfärdig genom vad då? Genom tro, eller hur? Adam, Isak och även alla uppriktiga människor har blivit rättfärdiga bara genom tro. Ingen människa kan bli rättfärdig genom sina gärningar. Det är omöjligt. Och det förstod Daniel också. Vi läser i vers 11. Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Så hela Israel gjorde det. Alla har syndat, säger Bibeln, eller hur? Det står, därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag. Vi hade syndat mot honom. Han höll sina ord som han hade talat mot oss och mot våra domare och dömde oss. Han lät en stor olycka komma över oss. Att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte hänt någon annanstans under himlen. I enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända oss från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Ser man återigen hur det talas om omvändelse och bekännelse. Vers 14 så står det, därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss. Ty Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör, men vi hörde inte hans röst. Gud, han har handlat rättfärdigt i allt som han gör. Men människan har också en fri vilja. Människan har den här förmågan att inte handla rättfärdigt, inte följa Gud. Och det är därför som all den här olyckan kom över Israel. Det var inte Guds vilja att det skulle vara så. Det står i vers 15. Och nu, Herre, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand, och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din orättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från denna stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem, ditt folk, blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Tydligt är inte på grund av vår rättfärdighet. Det är otroligt. Det är inte på grund av vår rättfärdighet. Utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Litade Daniel på sin egen rättfärdighet? Tänkte han att jag har varit en god och trogen människa. Hade Daniel varit trogen, om vi ställer den frågan? Han hade varit trogen. Men ändå så kommer han inte med sin egen rättfärdighet och säger, kolla här, vad duktig jag är. Till och med vår rättfärdighet är som en smutsig klädnad inför Gud, står det i Jesaja. Vi kan inte med våra goda gärningar, oavsett hur goda de än är, säg att på grund av att jag har varit så god, Gud, därför borde du visa mig nåd. Därför borde du förlåta mina synder. Vi har inget att komma med. I oss så bor det ingenting gott. Utan Guds ande kan förvandla oss. Han ser ett värde i oss. Det är inte så att Gud inte ser, det är inte så att Gud inte ser ett värde i oss. Han ser ett oändligt värde i varje person. Och varje person är unik. Men när det kommer till frälsningen så kan inte vi genom våra gärningar förtjäna den. Det är det som är poängen som vi ser här i Daniels boken. Och vers 19 så står det: O Herre, hör! O Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja för din egen skull, min Gud. Ty din stad och ditt folk är uppkallat efter ditt namn. Och himmelen lyssnade noggrant till Daniels bön. Han hör varje uppriktig bön. Och vi läser i vers 20. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd inför Herren min Gud, bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked. För du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. Redan när han hade börjat be så gick befallningen ut. Gud, hör oss direkt. Och då kan man undra, varför dröjer det ibland med svaren, med bönesvaren? Vi ska titta på det om, när vi studerar Daniel kapitel 10. Och det är ett otroligt spännande ämne. Men inte alltid så dröjer svaren. Utan Gud hör varje uppriktig bön och han svarar. Och Daniel får ängeln Gabriel på besök. Och han ber för sitt folk Israel. Han bekänner deras synd. Och det som händer är att Gabriel säger att du ska få en ny chans. Israels folk ska få en andra chans. De hade misslyckats. Det var därför som de hamnade i fångenskap. De hade följt andra gudar. Men Gud skulle ge Israels folk en ny chans. Och vi läser i vers 24 om den här nya chansen. Det står att 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Så här kommer en tidsperiod, eller hur? 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra ett slut på överträdelse. I Zakaria kapitel 1 och vers 19 så fick Zakaria en syn precis samma år som de 70 åren tar slut. Bara något år efter det här som vi läser i Daniel 9. Då står det i Zakaria 1 och 17 så här. Det är Gud som talar till Israel och han säger: Ropa ut än en gång. Så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Så Jerusalem hade blivit förkastat under de här 70 åren. Men Gud sa: jag ska återigen välja ut Israel. Jag ska återigen och låta dem komma tillbaka till det här landet. Och de fick en ny chans. Och den här chansen enligt Daniel 9 varade 70 veckor. Nu vet vi ju att det handlar inte om bokstavliga veckor. För i Daniels profetior, minns ni att en dag representerade vad då för något? I fjärde Mosebok, det var ganska enkelt det här. En dag representerade helt enkelt ett år. I fjärde Mosebok till exempel så står det så här: Så som ni under 40 dagar har bespejat landet, skall ni under 40 år, ett år för varje dag, bära på era synder. Så här i den här profetian då så representerade en dag ett år. Och Hesekiel 4:6 är ett annat sånt exempel. Och ni minns att Isaac Newton sa så också. Han kom fram till samma slutsats. Att Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Martin Luther säger så här om de 70 veckorna i Daniel 9. Alla lärare är överens om att dessa är årsveckor och inte dagsveckor. Det betyder att en vecka omfattar 7 år och inte 7 dagar. Okej? Okay. Så den här tanken, den här förståelsen för att en dag representerade ett år, den var väldigt väl etablerad inom kristendomen för några hundra år sedan i alla fall. Nu idag så är det inte så många som studerar profetiorna och därför så glömmer man bort en hel del av de här nycklarna som Bibeln ger för att kunna förstå Bibelns profetior. Men Martin Luther förstod det också. Så hur många år representerar de här 70 veckorna då? Är det någon som är bra på matte?
Ganska
7 gånger 70, eller hur? 7 gånger 7 är 49. Så får man lägga på en nolla. 490. 490 dagar, eller en dag varje år. En dag ett år, så alltså är det 490 år. Och det är ganska intressant, för i Matteus 18 och vers 21 och 22 så kommer Petrus till Jesus och han ställer den här frågan. Han frågar, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Ska jag förlåta min broder helt 7 gånger? Är det inte lite mycket, Jesus? Jesus säger nej, du ska inte förlåta honom 7 gånger, du ska förlåta honom 70 gånger 7. I vissa översättningar står det 77 gånger, men det bokstavliga är det som det står i folkbibeln, 70 gånger 7. Hur många gånger är det? Det är 490, eller hur? Samma tid. Och hur, samma tid som lika många år som Israel fick på sig att omvända sig. Så många gånger ska vi förlåta vår broder. Så Jesus säger helt enkelt i den här versen att ni ska vara lika tålmodiga mot er broder eller syster som jag har varit mot Israel. Lika tålmodig ska ni vara mot er nästa. Men det finns en gräns också för Guds nåd. 490 år, det var en begränsad tidsperiod. Och för att veta när de slutar så måste vi först veta när de här börjar. Så om vi tittar i Daniel kapitel 9 och läser vers 25 så står det klart och tydligt när den här tiden börjar. Det står vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde försten kommer skall det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Så här har vi ett startdatum, eller hur? Det står från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle byggas upp. Så här finns det ett löfte. Det finns ett löfte att Jerusalem ska byggas upp, eller hur? Och ifrån den tiden när det blev befallt att det skulle byggas upp, då skulle de här veckorna starta. Och när var det då? Ja, om man tittar i Esras bok kapitel 6. Och vers 14. Ni minns de här 70 åren som vi tittade på. Israels folk var i Babylon i 70 år. Och sen 537 så fick de gå tillbaka. Kores släppte dem. Och de började att bygga upp staden. Men så blev det en massa problem i staden. Och de lyckades inte med att bygga upp det som kungen hade befallt. Så det kom ett andra påbud om att bygga upp staden. Och sen kom det också ett tredje påbud. Och vi läser om det här i Esra kapitel 6, vers 14. Det står att judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och som Koresh och Darejaves och Artasasta, den persiska kungen, hade befallt. Så ser ni här, det är tre stycken kungar som gav den här befallningen. Och den sista och slutgiltiga, Det är Artaxerxes befallning. Artaxerxes befallning kan vi läsa i Esra kapitel 7. Om man är intresserad så kan man läsa hela den här befallningen. Den står utskriven. Om när de fick, nu fick de ha domare, de fick ha lagtolkare och allt sånt här. De fick ta ut skatt och såna grejer. Så nu blev Jerusalem en fristående, eller inte fristående, men som en egen nation igen. Och när var då det som den här sista befallningen trädde i kraft? I vers 7 och 8 så står det så här. I Esra 7. Också en del av Israels barn, av prästerna, leviterna, sångarna, dörrvaktarna och tempeltjänarna, begav sig upp till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Esra kom till Jerusalem i femte månaden, i kungens sjunde regeringsår. Så här har vi ett ganska specifikt datum. När Esra kommer med den här befallningen till Israels folk. Och när är då det då? Ja, om man vill göra det enkelt för sig så kan man titta upp i historieböckerna. Och se när är Artaxerxes sjunde regeringsår. Och här är från Siegfried Horn och Lynn Wood, The Chronology of Esra 7. Skriver så här att enligt judisk tideräkning är kungens sjunde år mellan hösten 458 till hösten 457 före Kristus. Och sen så radar de upp en hel del orsaker till varför. Och så säger de att bevisen leder till den oundvikliga slutsatsen att Artaxerxes den förstes befallning trädde i kraft efter att Esra återvänt från Babylon sent på sommaren eller tidigt på hösten år 457 före Kristus. Okej, så där har vi ett bergsäkert datum från historien som man kan gå och kolla upp. Att det var då som den här befallningen trädde i kraft. Och från den tiden så skulle det gå, det är då de här 70 veckorna startar. Så om vi går 457, eller 490 år in i framtiden, från år 457, så hamnar vi på år 34 efter Kristus. Nu är det så att en sak som man ska komma ihåg när man gör det här, den här räkningen, uträkningen, är att det finns inget år noll. Det kan ställa till det för några personer om man försöker räkna ut det. Så när man har 2 före Kristus, 1 före Kristus, så har man inte år 0. Utan man har, som man har i matematiken, utan man har 1 före Kristus och sen direkt så blir det 1 år efter Kristus. För man håller inte på att födas ett helt år. Så det är bara sådana detaljer som man måste komma ihåg. Men då i alla fall med det i åtanke så hamnar man på år 34 efter Kristus. Men låt oss gå tillbaka till Daniel 9, för vi ska titta på en annan del av den här profetian. Om vi går tillbaka till Daniel 9. Vers 25 så stod det så här. Vet därför att förstå att från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Alltså från år 457 före Kristus. Till dess den smorde försten kommer skall det gå 7 veckor och 62 veckor. Den smorde försten, vem i all sin dar är det här som ska komma? På hebreiska så är det här ordet messias. Det är det som ordet den smorde betyder, messias. Kristus, när vi säger Kristus. Det är den grekiska versionen utav ordet messias som betyder just den smorde. Judarna hade väntat på messias i årtusenden och hela mänskligheten hade väntat på messias. Men judarna hade blivit förvaltare utav den här sanningen om messias. Och det står här då att han skulle komma. Det finns alltså ett specifikt datum då Messias skulle träda fram. Otroligt. Och det står från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle byggas upp och skulle återställas och byggas upp. Till dess att Messias skulle komma så skulle det gå 7 veckor och 62 veckor. Hur många veckor är det? 62 plus 7. Det är inte 70. Det är 69, eller hur? 7 plus 62 är 69. Så det är nästan 70, men det saknas en vecka, eller hur? Vi kommer till det sen. 69 veckor. Återigen, vi måste omvandla det till dagar. Eller år. Och då blir det alltså 483 dagar eller 483 år. Så här är alltså en otroligt specifik förutsägelse om när Messias ska komma. Och då kan vi undra, stämmer det här då? 457 före Kristus, om vi går 483 år in i framtiden, vilket år hamnar vi på då? Ja, man kan dra bort 7 år från 34. Det är kanske det enklaste. Och då hamnar man på år 27. 27 efter Kristus. Och då skulle Messias komma enligt den här förutsägelsen. Och då tänker vi, jaha, kom Jesus då? Kom Messias då? Kom han när han skulle? Låt oss titta. Låt oss först ställa den här frågan. När var det som Jesus, eller med vad var det som Jesus blev smord? Ni vet, kungar i Gamla testamentet, de blev smorda med olja. Men Messias, det betyder just ordet betyder den smorde. Vad var det som Jesus blev smord med? Vad var det som Messias skulle bli smord utav? I Gamla testamentets profetior, i Jesaja, så stod det att Messias skulle smörjas med den helige ande. Och det upprepar Jesus också. Här i Lukas 4:18 så säger han att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Så när var det som Jesus blev smord med den helige ande? Det finns ett speciellt tillfälle som vi läser om i Lukas kapitel 3. När Guds ande kom över Jesus på ett speciellt sätt i början av hans verksamhet. Innan han började sin verksamhet så var han bara en snickare, eller hur? Han gick inte runt och predikade och botade människor och gjorde massa under och mirakel. Utan det var en viss tidpunkt som han började sin verksamhet. Och det läser vi om i Lukas 3, vers 21. Det var när han döptes. När allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himmelen och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Så här ser vi. Den helige ande kommer ner över Jesus på ett speciellt sätt. Och det står att Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Så innan det så hade han inte alls gått runt och predikat och botat och gjort det här uppdraget som Messias skulle göra. Utan det var först när han var 30 år som han började göra det här. Och då kan man undra, när var Jesus 30 år? Ja, det kan man ställa sig. Den frågan kan man ställa sig. Om vi tänker efter. Ni vet om att Jesus föddes inte år 0. Det känner ni till. Att man började räkna på fel år. För Herodes, han dog 4 före Kristus. Nu minns han som dödade alla de där spädbarnen. Han dog 4 före Kristus. Så därför så kan man inte... Så därför måste Jesus senast ha fötts 4 före Kristus. Om man då räknar från 4 före Kristus. Låt säga att Jesus föddes då. När var då Jesus 30 år? Kom ihåg att det inte finns ett år 0. Man hamnar på år 27 efter Kristus. Precis då som profetian sa att Jesus skulle, eller Messias skulle framträda. Och vi ser det också i vers 1 i samma kapitel i Lukas evangeliet. Lukas 3:1 så står det så här. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår. När Pontius Pilatus var landshövding över Judén. Herodes landsförste över Galileen. Hans bror Filippus över Iturén och Trakonitis landet. Och Lysanias över Abilene. Massa onödig information här, eller hur? Som Gud kunde lämnat ute i Bibeln. Vet ni? Lukas var mycket, mycket angelägen om att vi skulle förstå vilket år det här var. För det var ett speciellt år. Det skulle inte råda någon tvekan om när det var. Därför rabblar han upp alla regenter som finns runt om i hela området och säger, bara för att vi ska vara säkra på vilken tid det här var. Och man kan ganska så säkert definiera vilken tid det här var. Kejsar Tiberius 15 regeringsår var 27 efter Kristus. På hösten år 27 efter Kristus, exakt då som profetian hade förutsagt att Messias skulle komma, då trädde Jesus fram. Han döps, den helige ande sänker sig ner över honom som en duva och han börjar sin gärning. Helt otroligt. När jag upptäckte det här, då röjdes mina tvivel bort. Jesus är Messias, han uppfyllde profetian precis så som det var förutsagt. Många, många hundra år i förväg. Helt otroligt. Förstod Jesus att den här tidsprofetian hade gått i uppfyllelse? Det gjorde han verkligen. I Markus kapitel 1 och vers 15 så säger Jesus så här. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vad då för tid? Vad är det för tid som är fullbordad? Är det bara något allmänt som Jesus pratar? Ja, tiden är fullbordad, vi vet inte vad det är för tid. Jag tror han pratar om en specifik tid här. En tid som är fullbordad. De här 483 åren som stod i Daniels boken. De är fullbordade. När Jesus började undervisa evangeliet så grundade han det på profetiorna. Han grundade det på profetiorna. Och han förkunnade evangeliet. Han säger på grund av att de här tiderna har fullbordats. Därför ska ni tro på evangeliet. Därför. Jesus vill att vi ska ha någon orsak till att tro. Han vill inte att vi ska bara tro blint. Utan han säger, tiden är fullbordad. Därför omvänd er och tro evangelium. Men det var bara den första delen utav profetian. Vi ska gå tillbaka till Daniel 9. Daniel fortsätter. Och det här blir ännu mer spännande. I vers 26 så står det att men efter de 62 veckorna skall den smorde förgöras helt utblottad. Så inte nog med att han skulle komma och framträda, men någon gång därefter så skulle han också dö. Han skulle förgöras. Och så i vers 27 så får vi en lite mer specifik beskrivning om när det skulle ske. Det talas om Messias i vers 27. Att han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Okej, en profetisk vecka, alltså 7 år. Om vi tittar på den här bilden. Så ser vi att de 483 åren, de sträcker sig fram till 27 efter Kristus. Och då har vi 7 år kvar för att hamna på den här 34. Och tillsammans blir det då 490 år. Okej, så Jesus han träder fram här i år 27. Och den sista veckan, det är den vi läser om här i vers 27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Han vill stadfästa förbundet. Vad är det för förbund som han stadfäster? Vet ni, Jesus när han firade nattvarden. Vi ska snart fira påsk här, eller hur? Vad var det Jesus gjorde på nattvarden? Vad sa han om bägaren? Detta är blodet. Det är inte bara mitt blod, men förbundsblodet, säger han. Det nya förbundets blod, säger han. Det var då som Jesus skulle instifta det nya förbundet. Under den här veckan så försökte han få judarna att inse att det handlar inte om ceremonierna. Alla ceremonierna pekade fram emot mig. Och hans lärjungar fortsatte också under den här tiden. Det står sen så här. Och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Mitt i den här veckan så skulle slaktoffren och matoffren bli avskaffade. Och vad är mitt i veckan? Ja, det är 3,5 år efter starten, eller hur? 7 delar på 2 är 3,5. Och vad blir det då? Ja, om vi tar hösten 27, det var då som Jesus döptes. Det var då som Messias skulle komma. Om man går ett halvår in i framtiden från hösten så hamnar man på våren nästa år, eller hur? Så våren 28. Och sen så går man 3 år till in i framtiden. 28, 29, 30, 31, eller hur? På våren 31, då var det mitt i den här veckan. Hände någonting speciellt i Jesus liv mitt i den här veckan, 3,5 år efter att han döptes? Vet ni, om man räknar, om man tittar i Johannes evangeliet och så räknar man antalet påsker som Jesus var med om efter sitt dop, så ser man att det är 4 påsker. 4 påsker. Och om Jesus var med om 4 påsker och han döptes på hösten år 27. Så första påsken, det blir ett halvår efter på våren, eller hur? Och sen så blir det 3 år till, 3,5 år. Den sista påsken så blev Jesus korsfäst. Mitt i den här veckan. Och det stod att han skulle avskaffa slaktoffer och matoffer. Det här är förvånande. För hela det israelitiska systemet hade byggts upp på slaktandet av djur. Men allt det här var bara en symbol på Guds lamm som skulle ta bort världens synd. Det var en illustration för att lära alla som följde det här offersystemet om att det skulle komma en befriare. Och när Jesus dog, vad hände i Matteus 27, vers 50-51, så läser vi det här. Jesus ropade än en gång med hög röst och han gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Den här förlåten i templet, det var det som skilde det heliga från det allra heligaste. Den brast uppifrån och ner. Det var inte någon människa som gjorde det här, det var Gud som gjorde det här. Och han ville visa att det här offersystemet har nu uppfyllt sin funktion. Det jordiska templet har inte längre något syfte. Utan nu handlar det om de som har den sanna tillbedjare i ande och sanning. De personer som kommer till Jesus, vi behöver inte gå genom ett offersystem utan vi kan gå direkt till Jesus. Och Jesus upphävde slaktoffren och matoffren. Förstod israeliterna som en nation det här? Tyvärr så är svaret nej. Det var många uppriktiga judar som tog emot Jesus som sin frälsare. Men som en nation, som ett system, så förkastade den judiska nationen Jesus. Och ropade ut efter hans blod. Ledarna var avundsjuka på honom, eller hur? Och 3,5 år efter Jesus död så löper den här tiden ut. De 70 veckorna. Som Israel hade haft på sig att omvända sig, att ångra sig, att sluta upp med sina överträdelser. Jesus hade själv kommit för att vädja till nationen. Och man kan se honom flera gånger. Han ropar, Jerusalem, Jerusalem. Du som stenar profeterna. Och mördar dem som Gud har sänt till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dig, dina barn. Som en höna samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, säger han. Och han säger, ert hus kommer att stå öde. Apostlagärningarna 7, vers 51 så läser vi om en händelse som avslutar den här prövotiden som judarna fick på sig. Det är Stefanos som säger så här till ledarna i Israel. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga anden, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. De blir rasande på Stefanos och de går ut och släpar ut honom och stenar honom till döds. Och det här var slutet för den här chansen, den här andra chansen som Gud hade gett Israels folk. 34 efter Kristus så stenas Stefanos. Och Jesus säger sådana här saker i sina liknelser att Guds rike, här är från Matteus 21, 43. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. De hade missat sin chans och Gud gav det här privilegiet att vara Guds utvalda nation till de trogna judarna som blev hans kyrka. Eller hur? Alla de som hade tagit emot Jesus, de säger så, okej, vi måste börja om. Den här gamla systemet, de har förkastat mig. Nu ska vi starta om. Han kommer och han startar sin nya kyrka. Som bestod av judar allihopa. Det är inte så att Gud förkastar judar på något sätt. Men Gud hade dragit ett streck för den här nationen. Och nu, alla som ville kunde bli en del av den här nya organisationen. Och hedningarna kom sen in också. Och blev en del av det här. Och därför är vi i den kristna kyrkan idag. Men judendomens lärare, de förkastade de 70 veckorna. Och de la till och med en förbannelse på Daniel kapitel 9. De ville inte att folk skulle läsa dem. För den pekade så direkt mot Jesus. Och här så är det en rabbin som säger så här. Förbannad var det deras ben som räknar ut Messias ankomst. Så de la en förbannelse på den helt enkelt. De ville inte att folk skulle förstå det. Här är en annan rabbi som skriver så här. Daniel har klargjort kunskapen om ändens tid, alltså om Messias ankomst, för oss. Men eftersom den är beseglad så har de visa, alltså rabbinerna, hindrat uträkningarna av tiden för Messias ankomst så att den olärda befolkningen inte kommer att ledas vilse när de ser att ändens tid redan har kommit utan att det finns något tecken på Messias. Okej? Helt otroligt. De säger att ja, vi vill hålla undan de här profetiorna ifrån vårt folk. För att om de börjar läsa Daniel 9 och studera Daniels boken så kommer de upptäcka att den här tiden har redan gått ut. Den har redan uppfyllts och Messias har ju inte kommit. Det vet vi alla eftersom Jesus, han var ju inte Messias. Hänger ni med? De la den här förbannelsen på det här och hindrade folket från att läsa profetiorna. Otroligt sorgligt. Jesus, eller i Daniel kapitel 9 så fortsätter profetian med att säga att resultatet utav att de skulle förkasta Messias, står det att staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Och det var precis vad som hände. År 70 efter Kristus så brände romarna ner staden. De förstörde den. Och helgedomen, templet, det som hade varit deras praktik, det förstördes också där. Ett otroligt sorgligt slut för den här nationen. Judarna blev spridda över hela världen från den tiden. I Lukas evangeliet kapitel 19 så gråter Jesus över Jerusalem och han säger dessa ord. Vers 41 så står det: när Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och han sade: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar dig och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig, säger han. Ni förstod inte den tid. Vad var det för tid som talade om Herrens ankomst? Det var den som de hade lagt den här förbannelsen på, eller hur? De 70 veckorna. De tog inte emot den här. De ville inte höra på den tiden som förutsade när Herren skulle komma. När Herren skulle träda fram. Och därför så skulle staden också förstöras. Jesus grät över den. Han ville inte alls att det här skulle hända. Men de hade gjort sitt val. Många, många förlorade sina eviga liv för att de förkastade de tidsprofetior som Jesus ville upplysa dem om. Det är otroligt. Jesus säger: därför att ni inte förstod den tid som Herren besökte er. De missade Messias på grund av det. Och hur är det med oss idag? Är det inte så att det är också inom kristendomen, ibland tyvärr, att historien nästan upprepat sig? Att inom kristendomen råder likgiltighet till Bibelns profetior? Säger inte många lärare i kyrkan att det inte går att förstå Daniels boken, Uppenbarelseboken? Att de är beseglade, att de, och man hindrar kanske till och med människor från att läsa dessa böcker för man är rädd att människor ska gå vilse. Men det är de här böckerna som Jesus själv rekommenderar. I Matteus 24:15 så säger han: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Han ger en uppmaning att studera Daniels boken. Och vet ni, varför studeras inte Daniels boken mer? Varför studeras inte Uppenbarelseboken mer? Jag vet inte. Och vi får ta till oss allihopa utav det här. Vi kan inte peka finger åt alla, men sanningen är den att vi hör inte speciellt mycket om profetiorna, om tidsprofetiorna och de här uträkningarna. Och jag tror att det finns en risk att vi gör precis samma sak som judarna gjorde. Tänk om det finns tidsprofetior för vår tid. Tänk om det finns saker som Gud vill upplysa oss om och vi tänker: nej, jag vill inte höra på det där, jag vill inte studera det där. Det är min bön att vi ska ha ett villigt hjärta att ta till oss utav allt det ljus som Gud visar. Och att också inte försumma profetiorna utan studera dem. För när Jesus undervisade om evangeliet så låg profetiorna som grunden för det. Ska vi be tillsammans? Kära far, tack för att du bryr dig om oss. Att du förutser saker i förväg så att vi kan tro när vi ser att det går i uppfyllelse. Hjälp oss här att vara några ivriga bibelstudenter. Att söka dig i bön, att söka studera profetiorna så som profeten Daniel gjorde när han forskade i de här 70 veckorna. Hjälp oss att förstå de här 70 veckorna också. Och hjälp oss att förstå de profetior som finns och gäller vår tid. Jag ber så för varje person här inne. I Jesu namn. Amen.